song in the wrong place there.
Någon som har satt solen på fel ställe.
Praise the Lord.
Prisa Herren.
Do you love him tonight?
Älskar ni honom ikväll?
Amen.
Ja, det måste ni.
Praise the Lord.
Prisa Herren.
This morning I shared with you from the book of Ephesians.
I morse, afternoon.
This afternoon, yes.
I eftermiddags så delade jag med mig några tankar från Efesierbrevet.
It felt like morning to me.
Det kändes som morgon för min del.
Praise the Lord. And I'm going to continue in the book of Ephesians.
Och jag kommer att fortsätta i Efesierbrevet.
The book of Ephesians is a revelation of God to the church.
Efesierbrevet är Guds uppenbarelse till församlingen.
It is something that every Christian needs to comprehend.
Det är någonting som varje kristen bör förstå.
Once the revelation of Ephesians is in your life.
När väl uppenbarelsen som finns i Efesierbrevet blir levande i ditt liv,
then you're going to find a new source of victory in your life.
Då kommer du finna en ny källa till seger i ditt kristna liv.
And this is where I want to go this evening.
Och det är just här som jag skulle vilja tala om ikväll.
Praise the Lord.
Prisa Herren.
We're going to read one verse of scripture here this evening.
Vi ska läsa här ikväll från ett bibelavsnitt.
It's in chapter 2 and verse 5.
Från kapitel 2 vers 5.
Even when you were slain by your own sin, he made us alive together in fellowship and in union with Christ. He gave us the same life with which he quickened him. For it is by grace that you are saved and delivered from judgment, made a partaker of Christ's salvation.
Och fast vi var döda genom våra egna överträdelser, har han gjort oss levande i gemenskap, i förening, tillsammans med Kristus. Och av nåd är ni frälsta.
Praise the Lord.
Prisa Herren.
Let's pray.
Låt oss be tillsammans.
Father, we worship you tonight.
Fader, vi tillber dig här ikväll.
And we ask, O God, that the things that are said tonight,
och vi ber att de saker som kommer att sägas ikväll,
shall be those things that shall minister to the hearts of this people continually.
Är sådana ord som kommer att betjäna dessa människor kontinuerligt.
I know in my heart, God, that this word is not just for this hour.
Jag vet, Herre, att det här ordet är inte bara just för den här stunden.
But it is made to be strength unto these people for the rest of their lives.
Men att det ska vara ord som ska vara styrka för dessa människor i resten av deras liv.
Father, we thank you for it in Jesus' name.
Och det ber vi och tackar dig för, Fader, i Jesu namn.
Amen.
Amen.
Praise the Lord.
Prisa Herren.
To give you the basis of this message tonight, we're going to start with something we had this morning's afternoon, whatever, the other service.
För att få grunden för det här budskapet vi ska se ikväll, så ska vi titta lite grann på vad vi gjorde senast i eftermiddags.
I shared this in the other service, in other words.
Jag delar de här tankarna i förra gudstjänsten.
Paul makes a statement here that is absolutely tremendous.
Paulus gör ett uttalande här som är helt otroligt.
When you were dead, he said.
När ni var döda, sa han.
In the trespasses of your sin.
Genom era egna överträdelser.
That God did something very special for you in Christ Jesus.
Så gjorde Gud något alldeles speciellt för er i Jesus Kristus.
It would have been just tremendous if God had just forgiven us.
Det hade varit stort nog om Gud bara hade förlåtit oss.
I think about it.
Men tänk ett tag på det här.
It would have been just a tremendous thing for God just to forgive us our sin.
Vore inte fantastiskt av Gud om han bara liksom förlät oss våra synder.
If God were just to take away my sin and guarantee that I wasn't going to go to a devil's hell, that would have been tremendous.
Om Gud tog bort mina synder och gav mig en garanti på att jag inte skulle börja drabbas av helvetets elände.
But God,
inte det fantastiskt?
He went far beyond that.
Men Gud gick mycket, mycket längre än så.
We didn't deserve even the forgiveness of sins.
Vi förtjänade inte ens syndernas förlåtelse.
We didn't deserve to be a partaker of his grace.
Vi förtjänar inte att få del av hans nåd.
That's what the word grace actually means.
Det är precis det som ordet nåd betyder.
It is undeserved favor.
Oförtjänt välvilja.
It's unearned righteousness.
Det är rättfärdighet som man inte har rätt till egentligen.
Now we did not deserve that.
Vi förtjänar inte det här.
The scripture teaches us
Skriften undervisar
that he was slain for our offenses.
Att han slaktades för våra överträdelser.
But that he was raised again for our justification.
Men att han uppväcktes från de döda på nytt för vår rättfärdiggörelse.
Sometimes we hear these terms.
Ibland så hör vi de här olika begreppen.
And we don't really understand what they mean.
Men vi fattar egentligen inte vad de betyder.
Now, I think we understand what it means where he died for our offenses.
Jag tror att vi förstår vad han menar när han vill säga att han dog för våra överträdelser.
Paul says in Romans 3 and 23.
I Romarbrevet 2:23 säger Paulus
that all have sinned and come short of the glory of God.
Att alla har syndat och är skilda från Guds härlighet i Gud.
Let's for instance tonight imagine that God has measured himself. He's backed up against a wall and he's put a mark on the wall.
Låt oss tänka oss att Gud skulle mäta sig själv här ikväll. Han ställer sig vid väggen och gör ett märke på väggen så lång som han är.
And that mark is the level of his righteousness.
Och att detta märke då skulle vara nivån på hans rättfärdighet.
It is the level of his purity and of his holiness.
Det är nivån på hans renhet och hans helighet.
And the only people who are going to get into heaven
och de enda som kommer att komma in i himlen
have to measure up to that.
Måste mäta, ha samma längd upp till det märket.
That sounds impossible, doesn't it?
Det låter ju omöjligt, eller hur?
But did you know that's the way it is?
Men det är faktiskt precis så som det är.
The only people who will be admitted to heaven,
de enda som kommer att godkännas för himlen,
will have to measure up to God's righteousness.
Måste nå upp till Guds egen rättfärdighet.
He's not going to compromise for anybody.
Han kommer inte kompromissa med någon enda än.
And if you're admitted into heaven, you are going to be as righteous as he is.
Och om du godtas för att komma in i himlen så kommer du att vara lika rättfärdig som han är.
We say, well, who's going then?
Ja, men vem kommer då dit, säger du?
Well, God made a way.
Ja, Gud gav oss lösningen.
Praise the Lord.
Prisa Herren.
All right, the word justified.
Ordet rättfärdiggöra.
We have a little English way of saying it.
Har vi ett speciellt engelskt sätt att säga det på.
It means just as if I had never sinned.
Det är så som om man skulle aldrig ha syndat. Den engelska varianten på den.
He was slain for our offenses.
Han slaktades för våra missgärningar.
And he was raised for our justification.
Och han uppväcktes för vår rättfärdiggörelse.
The word justification,
ordet rättfärdiggörelse,
it means it's just as if you had never sinned.
Betyder att vara rättfärdig så som om du skulle aldrig ha syndat.
And then God goes one step further.
Och sen tar Gud ytterligare ett steg framåt.
He gives you something wonderful.
Han ger dig någonting helt fantastiskt.
I read it to you in this verse of scripture.
Jag läste just om det här bibelavsnittet.
And he made you alive with him.
Han gjorde dig levande tillsammans med honom.
Halleluja.
Halleluja.
He made you alive with him.
Han gjorde dig levande med honom.
Now, when God made Adam in the Garden of Eden,
när Gud skapade Adam i Edens lustgård,
and then he created Eve,
och så skapade han Eva,
We talked about this in the earlier service.
Vi pratade om det tidigare här på dag.
When God made Eve,
när Gud skapade Eva,
why didn't he reach into the ground and get another lump of dirt?
Varför sträckte han sig inte till marken och tog en ny lerklump?
And breathe into that lump of dirt and make a woman.
Och blåste in i den här lerklumpen och tillverkade en kvinna.
He didn't do it that way.
Det gjorde han inte.
He reached into Adam and took a rib.
Han gick in i Adam och tog bort ett revben.
Now, men, I want you to understand something.
Ni män, jag vill att ni ska begripa någonting här.
He didn't take the woman out of your foot.
Han tog inte kvinnan från din fot.
Hello.
Hallå.
But he took the bone that was closest to your heart.
Men han tog det benet som var närmast ditt eget hjärta.
Amen.
Amen.
Praise the Lord.
Prisa Herren.
And out of that he formed the woman.
Och från det revbenet skapade han kvinnan.
Now, why did God do that?
Varför gjorde Gud just på det sättet?
Was it he just wanted to do something different?
Var det att han ville göra någonting lite annorlunda?
I want you to know everything that God has recorded in this book.
Jag vill att ni ska kunna allting som står i den här boken.
Is the revelation of Jesus Christ.
Alltihopa är en uppenbarelse av Jesus Kristus.
Everything in this book speaks and reflects Jesus.
Allting i den här boken talar om och återspeglar Jesus Kristus.
And Adam in this thing is a type of Christ.
Och Adam i den här bilden är en bild för Kristus.
Paul calls him in the book of 1 Corinthians chapter 15.
Paulus pratar om honom i första Korinthierbrevets 15 kapitel.
He refers to Jesus as the last Adam.
Och så pratar han om Jesus så som den sista Adam.
Amen.
Amen.
Because God did something in Christ like he did in Adam.
Därför att han gjorde någonting i Kristus på samma sätt som han gjorde någonting i Adam.
God reached into Adam and took the bone out.
Gud sträckte sig mot Adam och tog ut ett ben.
And he formed the woman.
Och han tillverkade kvinnan.
But notice what it didn't say.
Men observera vad det inte säger.
It did not say and God breathed into woman.
Det står inte att Gud andades in i kvinnan.
And she became a living soul.
Och att hon blev en levande varelse.
Doesn't say that.
Det står inte.
No, God took the rib from Adam.
När Gud tog revbenet från Adam
and made Eve,
och tillverkade Eva,
so that she would be of his life,
så att hon skulle vara del i hans liv.
Should I say that again?
Ska jag säga det här en gång till?
So that she would be made out of his life,
så att hon skapades utifrån hans liv.
Eve was Adam in another form.
Eva var Adam fast i en annan form.
Now she wasn't Adam.
Nej, hon var inte Adam.
But she was Adam's life.
Men hon var Adams liv.
Hallelujah.
Hallelujah.
It is the revelation of the church.
Det är en uppenbarelse av församlingen.
This is what Paul is saying here.
Det är just det som Paulus säger här i Efesierbrevet.
And he made us alive together in him.
Han gjorde oss levande tillsammans med honom.
With the same life.
Med samma liv.
The same life that raised Jesus from the dead.
Samma liv som uppväckte Jesus från de döda.
He put within you.
Har han lagt ner i dig.
Hallelujah.
Hallelujah.
This thing hasn't registered on you yet.
Det här har ni inte riktigt tagit till er ännu, jag ser.
Praise the Lord.
Prisa Herren.
When this thing comes alive to your spirit.
När det här blir levande för er ande.
You're going to just get beside yourself.
Då kommer du utom dig själv.
Hallelujah.
Hallelujah.
I want you to think with me tonight.
Nu vill jag att ni ska tänka tillsammans med mig ikväll här.
Do you remember the moment that you got saved?
Minns du det tillfälle när du blev frälst?
When the life of Jesus came into you.
När Jesu ljus kom in i ditt liv.
It was the same life.
Det var samma liv.
2000 years ago.
2000 år sedan.
On Easter morning.
På påskmorgon, påskdagsmorgonen.
When the stone rolled away.
När stenen lyftes sig åt sidan.
And the body of Jesus came out of the grave.
Och när Jesu kropp kom ut ur graven.
The same life.
Samma liv.
Not another life.
Inte ett annat liv.
The same life.
Samma liv.
Came into you the moment that your heart turned to Jesus Christ.
Kom in i ditt liv i det ögonblick ditt hjärta vände sig till Jesus Kristus.
Now God did this for a reason.
Det här gjorde Gud och hade en speciell avsikt med det.
So that we might be members and partakers of his body.
för att vi skulle vara lemmar och delaktiga i hans egen kropp.
Christ didn't become a part of us.
Kristus blev inte en del av oss.
We became a part of him.
Nej, vi blev en del av honom.
I said we became a part of him.
Jag sa att vi blev en del av honom.
This is the revelation of the body of Christ.
Det här är uppenbarelsen av Kristi kropp.
In the fourth chapter of Ephesians.
I fjärde kapitlet i Efesierbrevet.
Paul says that by one spirit.
Så säger Paulus, i en enda ande.
Are you baptized into one body?
Har ni döpts in i en enda kropp?
In when you came to Christ.
När du kom och blev troende.
Now he's not talking about the outward baptism.
Han pratar inte här huvudsakligen om det yttre dopet.
He's not talking about the baptism of water.
Han pratar inte om vattendopet.
That is only an outward sign of an inward experience.
För det är bara ett yttre tecken på en inre verklighet.
But by his spirit.
Men genom hans ande.
The spirit filled your life.
Anden fyller ditt liv.
Hallelujah.
Hallelujah.
And you became a part of the body of Christ.
Och du blev då del i Kristi kropp.
Hallelujah.
Hallelujah.
Let it settle in now.
Låt det nu sjunka in i dig. Det
här. All right.
Okay.
Now. When God did this,
när Gud gjorde det här,
he gave you something very wonderful.
Så gav han dig något helt fantastiskt.
The life of Christ is the best thing in the world.
Därför att Kristi liv är det bästa man kan få här i världen.
But something else is involved.
Men det finns ytterligare en sak som är inblandad i den här processen.
I want you to think for a moment about righteousness.
Jag vill att ni ska tänka ett ögonblick på begreppet rättfärdighet.
The word righteousness.
Rättfärdighet.
It means to have a right standing with God.
Betyder att ha ett rätt relation och förhållande till Gud.
It means that God is accessible to you.
Det betyder att Gud är tillgänglig för dig.
That God accepts you.
Att Gud accepterar dig.
Praise the Lord.
Prisa Herren.
At one time God rejected you.
Vid ett tillfälle i ditt liv så avspisade Gud dig.
You were offensive unto God.
Du var utestängd från Gud.
That's what the first three verses of this chapter tell you.
Det är det som de första tre verserna i Efesierbrevet 2 säger.
At one time you followed the prince and the power of the air.
Tidigare ett liv så följde ni himmelens härskare och makter.
At one time you walked as the sons of disobedience.
Och ni var olydnadens söner.
At one time we lived according to the desires of our flesh.
En gång i vårt liv så följde vi vår egna kötts begärelse.
And at one time we were destined for the same destiny as Satan himself.
Och en gång i vårt liv var vi själva på väg mot samma mål som Satan själv.
But then God did something.
Men då gjorde Gud någonting.
God declared that I was righteous.
Gud förklarade mig rättfärdig.
Halleluja.
Halleluja.
Now how could God do that?
Men hur kunde Gud göra det?
Righteousness is not a thing.
Rättfärdighet är inte en sak.
It's not a piece of something that God gives you.
Det är inte en bit av någonting som Gud ger dig.
It's not a little box of righteousness.
Det är inte en liten låda med innehållande rättfärdighet.
God didn't come with a paintbrush and paint you righteous.
Och Gud kom inte med en liten målarfärgsburk och en pensel och målade rättfärdighet på det.
No, he did something far greater.
Nej, han gjorde någonting mycket mycket större än det.
In 1 Corinthians chapter 1 and verse 30.
I första Korinthierbrevet 1 och 30.
It says Jesus Christ is made unto us righteousness.
Det står det att Kristus gjordes till vår rättfärdighet.
Should I say that again?
Ska jag säga det igen?
Jesus Christ is made unto us righteousness.
Jesus gjordes rättfärdig för oss.
Oh, that's not the whole verse, but that's
det är inte hela versen, men en del av den.
He is made unto us wisdom.
Han har gjort till vishet för vår del.
Righteousness.
Och rättfärdighet.
Hallelujah.
Halleluja.
Sanctification.
Helgelse.
And redemption.
Och försoning.
But I didn't want to preach on those others really.
Men de andra ska jag inte predika om.
I just want to touch on one of them. Christ is made unto us righteousness.
Men han har gjort till rättfärdighet för vår skull.
Now I want you to understand that tonight.
Jag skulle vilja att ni förstår det här ikväll.
That you do not be lifted up in yourself.
Att ni inte själva genom det här på något sätt kan bli upplyfta och ärade.
If you do not have Jesus.
Om du inte har Jesus.
You do not have righteousness.
Så har du inte heller rättfärdighet.
Do you understand that?
Förstår du här?
I don't care how good you are.
Det spelar ingen roll hur god du är.
I don't care how many good deeds that you do.
Det spelar ingen roll hur många goda gärningar du har gjort.
I don't care how wonderful you are.
Det spelar ingen roll hur underbar du är.
And how honest and how moral you are.
Hur ärlig och hur moralisk du är.
If you do not have Jesus.
Om du inte har Jesus.
You are not righteous.
Så är du inte rättfärdig.
Righteousness is not a thing.
För att rättfärdighet är inte en sak.
Righteousness is a person.
För rättfärdighet är en person.
It is the person of Jesus Christ.
Det är Jesu Kristi egen person.
You're going to find that same thing in this chapter here.
Det kommer vi finna i samma kapitel här i Efesbrevet också.
There are a lot of people who try to come before God with another kind of righteousness.
Det är många som kommer försöker komma inför Gud med en annan sorts rättfärdighet.
Did you know there are two kinds of righteousness?
Visste du att det fanns två sorters rättfärdighet?
Back in the book of Genesis,
i första Mosebok,
there's a story and they were about the two sons of Adam.
Så finns det en berättelse om Adams två söner.
The first two sons anyway.
De första två sönerna åtminstone.
There's a story of Cain.
Det finns en berättelse om Kain.
And of Abel.
Och en annan om Abel.
One day God speaks to these two young men.
En dag så talar Gud till dessa två unga män.
And he says, I want you to bring unto me a sacrifice.
Och säger, jag vill att ni ska bära fram ett offer för mig.
Now remember what I said about the Bible a few minutes ago.
Minns ni vad jag sa om Bibeln för några minuter sedan?
It is the revelation of Jesus Christ.
Det är en uppenbarelse av Jesus Kristus.
The only thing that God accepts.
Det enda offer, det enda som Gud accepterar,
is Jesus Christ.
Är Jesus Kristus.
Nothing else.
Ingenting annat.
That's how we can measure up to that measure.
Det är det enda sättet vi kan mäta upp till den måttstocken som Gud har.
You see, when God measures our righteousness,
när Gud mäter vår rättfärdighet,
because we're a part of Christ,
när vi är en del i Kristus,
and we have the life of Christ,
och när vi har Kristi liv,
then he receives us.
Då mottar han oss.
Because we have his righteousness.
Därför vi har hans rättfärdighet.
Praise the Lord.
Prisa Herren.
There's a lot of people confused about this issue.
Det finns många som är förvirrade när det gäller det här ämnet.
They've got the idea when they get to heaven.
De har uppfattningen att när de kommer till himlen,
that they're going to have to take a test.
Så måste de gå igenom en test.
And there's going to be a lot of questions on this test.
Det är massa
test.
Frågor i det här provet och det här testet.
How were you baptized?
Hur döptes du?
In water?
I vatten?
Were you sprinkled?
Var du begjuten? Begjutning?
Were you immersed?
Eller nedsänkning?
Were you baptized forward or backward?
Döptes du framlänges eller baklänges?
You know, and there's just, you know, a big long list of things to answer.
En lång lista med massa frågor att besvara.
Were you a Baptist, a Methodist, a Presbyterian,
var du baptist, metodist, eller presbyterian, lutheran eller så vidare?
But that's not the way it works.
Men det är inte på det sättet det fungerar.
You know, some people think if they get 70% right on the test, they get to go in.
Somliga tror att får de 70% rätt, ja då passerar de.
But it doesn't work that way.
Men det funkar inte på det sättet.
Do you know what the entrance quality is for coming into heaven?
Vet du vilket som är kravet för att komma in i himlen?
Do you know what the angel that admits people into heaven does?
Vet vad ängeln som möter människorna vid porten gör?
He takes their wrist.
Han tar handleden.
He takes their pulse.
Han kollar pulsen.
And see if they're alive.
Och ser om de lever.
Hallelujah.
Hallelujah.
To get into heaven,
för att komma in i himlen,
you have to be alive.
Så måste du vara levande.
Hallelujah.
Hallelujah.
You say, well, Brother Potter, I'm alive right now.
Men då säger du kanske, ja men Broder Potter, jag lever ju nu.
If you don't know Jesus Christ,
men om du inte känner Jesus Kristus,
then you are dead.
Då är du död.
Now you are dead.
Nu är du död.
You say, I don't understand that.
Men du säger, men det där begriper jag inte.
I'm just saying what the Bible says.
Nej, men jag säger just precis vad Bibeln säger.
The word of God tells us that even when you were dead.
Bibeln säger när ni var döda.
Christ came into your heart.
Så kom Kristus in i era hjärtan.
Halleluja.
Halleluja.
If you don't know Jesus Christ,
om du inte känner Jesus Kristus,
then you are dead.
Då är du död.
But if you know Jesus Christ,
men om du känner Jesus Kristus,
then you are alive.
Då lever du.
You have life.
Då har du liv.
That life is the righteousness of God.
Och detta liv är Guds rättfärdighet.
And he accepts you into heaven.
Och han mottar dig in i himlen.
Because you have the right life.
Därför du har det rätta livet.
Now let me get back to the sacrifices.
Låt oss komma tillbaks nu till de här offren som vi pratade om med Kain och Abel.
Everything in this book has to speak of Jesus Christ.
Allting i den här boken talar ju om Jesus Kristus.
God only accepts what reminds him of Jesus Christ.
Gud tar bara emot det som påminner honom om Jesus Kristus.
Every sacrifice of this book.
Varje offer som offras i denna bok.
In the Old Testament.
I Gamla testamentet speciellt.
Was a reminder of God about Jesus Christ.
Var en påminnelse inför Gud om Jesus Kristus.
Have you ever studied the sacrifices in the Old Testament?
Har ni någonsin studerat offren i Gamla testamentet?
Then you know that God did not accept just every offering.
Så vet du mycket väl att Gud godtog inte vilket offer som helst.
You couldn't just give God anything.
Du kunde inte ge honom vad som helst.
God said what you could give.
Gud sa själv vad du kunde ge.
You had to bring an offering acceptable unto God.
Du måste frambringa offer till honom som var acceptabla inför Gud.
And the only way it was acceptable,
och det enda sätt som det kunde vara acceptabelt,
was if it reminded God of Jesus Christ.
Var att det påminde Gud om Jesus Kristus.
And that's why you can take all of those offerings.
Och därför kan du ta alla de här offren.
And you can find Jesus Christ in them.
Och du kan se Jesus Kristus i dem.
Moses said, "Put the blood on the doorpost."
Moses sa till Israels folk, besmörj dörrpostarna med blod.
Take a lamb of the first year.
Ta ett ettårs lamm.
A male.
En manligt man.
He said it had to be without blemish.
Utan några som helst fel och brister.
Hallelujah.
Halleluja.
It couldn't be crippled and blind, you know.
Det fick inte vara ett halt lamm eller blint lamm.
It had to be a spotless lamb.
Det måste vara ett fläckfritt lamm.
Why? Because Jesus is the spotless lamb.
Varför? Jo, därför att Jesus är det fläckfria lammet.
Amen.
Amen.
And you had to kill it.
Och ni måste döda det.
You couldn't get somebody else to come and kill it.
Nu kunde inte be någon annan komma och döda det.
You had to kill it.
Du måste döda det.
It was your sin that killed Jesus Christ.
Det var din synd som dödade Jesus Kristus.
Amen.
Amen.
You put the blood on the doorpost.
Han satte sedan blodet på dörrpostarna.
And then you roasted the lamb and you ate the whole thing.
Och sen grillade du lammet och så åt dem alltihopa.
Halleluja.
All
of this speaks of Jesus Christ.
Allt det här i Egypten som hände talar om Jesus Kristus.
You have to understand that every sacrifice speaks of Christ.
Ni måste förstå att varje offer talar just om Jesus Kristus.
Or it is unacceptable unto God.
Annars är det oacceptabelt för Gud.
God doesn't accept every offering.
Gud tar inte emot varje offer.
Now, in these two young men,
när det gäller de här två unga männen,
we have Abel who brings a spotless lamb.
Så har vi Abel som bär fram ett fläckfritt lamm.
Do you think that Abel just happened to get lucky with this thing?
Tror du att Abel bara av en slump bar fram det på det sättet?
There's a lot of things that Abel could have brought to God.
Det var ju massa saker som Abel skulle kunna ha burit fram till Gud.
Abel could have went out and dug up a pile of gold.
Han skulle kunna gå upp och gräva fram lite guld.
He could have brought God a pile of silver and gold and gems.
En högar av guld och silver och allt möjligt skulle han kunna tagit fram och gett till Gud.
He didn't do that.
Men det gjorde han inte.
He could have offered unto God many things.
Han skulle kunna offra massor av olika saker till Gud.
Why does Abel bring a lamb?
Men varför bär Abel fram ett lamm?
I'm going to tell you how I feel in my heart.
Jag tänker nu berätta hur jag upplever i mitt hjärta angående det.
That after God told them he wanted a sacrifice.
Därför efter det att Gud hade sagt till båda sönerna att de skulle komma med ett offer.
Cain thought of what he was going to give immediately.
Så tänkte Cain direkt på vad han ville ge.
And he left the presence of God to get his sacrifice.
Och han sprang iväg från Guds närhet för att hämta sitt offer.
But it's my feeling that Abel stayed behind.
Men jag har känsla av att Abel stannade kvar en stund.
And said, "Lord, what really pleases you?"
Och sa, Herre, vad är det som behagar dig?
Now we've got to understand about offerings.
Det är någonting vi måste förstå när det gäller offer. offer.
We don't offer unto God what pleases us.
Vi offrar inte till Gud det som behagar oss.
We must offer unto God what pleases Him.
Nej, vi måste offra till Gud det som behagar honom.
If it's going to be acceptable to God, it must please Him.
Om det ska kunna bli mottaget av Gud, så måste det bli behaga Gud.
And so Abel kills the lamb.
Så Abel dödar detta lamm.
In Hebrews chapter 11,
i Hebreerbrevets 11:e kapitel,
it says that Abel offered this lamb by faith.
Så står att Abel offrade detta lamm i tro.
By faith.
I tro.
Faith comes from God.
Tro kommer från Gud.
Abel heard what God wanted.
Abel hörde det som Gud ville ha.
And so he offers unto God the thing which pleases God.
Så han offrade till Gud det som behagade Gud.
And by faith he offers a better offering.
Och i ett tro så offrar han då ett bättre offer, som det står.
The lamb is dead.
Lammet är dött.
Abel is saying to God.
Och Abel säger till Gud,
I cannot save myself.
Jag kan inte rädda mig själv.
I am trusting in an innocent life to die for a guilty life.
Men jag förtröstar i att oskyldigt liv ska dö istället för mitt eget skyldiga liv.
Abel is the first man who believed in substitution.
Abel är den första som trodde på ett ersättningsoffer.
You see, Jesus Christ died on the cross.
Jesus Kristus dog på korset.
As a substitution for you.
Istället för dig.
You should have died there.
Du borde ha dött där.
I should have died there.
Jag borde ha dött där.
But Christ died for us.
Men Kristus dog för oss.
God through Abel is saying to us, the first thing that God accepts is substitution.
Gud säger genom Abel till oss att det första som Gud accepterar, det är ju detta ersättningsoffer just.
An innocent life has to be shed for a guilty life.
Ett oskyldigt liv dör istället för ett skyldigt liv.
Here we find that Abel is offering unto God the blood of the lamb.
Vi ser här hur Abel offrar till Gud lammets blod.
He understands that there cannot be redemption without the shedding of blood.
Han förstår att det kan inte bli försoning med mindre än att blod utgjutes.
There are so many people who think that they can draw near to God without blood.
Det är så många som tror att de kan komma närmare Gud utan blod.
But it cannot be possible.
Men det är inte möjligt.
We are made nigh through the blood of Jesus Christ.
Vi har blivit renare genom blodet från Jesus Kristus.
This is the book of Hebrews. Anyway.
Står det i Hebreerbrevet.
Abel testifies to his own sinfulness.
Abel bekänner här sin egen syndfullhet.
He testifies that he trusts in God.
Och han bekänner att han litar på Gud.
For only God can receive this offering.
Därför det är bara Gud som kan ta emot det här offret.
And so he believes that God is going to justify him by this offering.
Så han tror att Gud kommer att göra honom rättfärdig genom just detta offer.
So here is the first person who's ever justified by faith.
Så här är den första personen som är rättfärdiggjord i tro.
Praise the Lord. Ah, but what does Cain bring? What does Cain bring as an offer?
Men vad kom då Kain med för offer?
Cain brings the best of the fruit of the ground.
Johan kom med det bästa från sin skörd.
For Cain was a tiller of the field.
Därför Kain var en åkerman.
He was a farmer.
En lantbrukare.
If you've ever worked on a farm,
om du någonsin arbetat på en bondgård,
and you have to know how, you know, it's really a hot and hard job.
Så vet du att det är ett väldigt slitsamt jobb.
It's a job where you toil and you sweat.
Det är en arbete där du strävar och svettas.
The sun beats down upon you and the cold in the winter time and so on.
Där solen bränner dig på sommaren och kylan på vintern.
Cain has worked hard.
Cain hade jobbat hårt.
He has worked in the garden.
Han hade arbetat i trädgården.
He's done everything that was necessary.
Han hade gjort allt som var nödvändigt.
I don't doubt that Cain was one of the best farmers there was.
Jag tror säkert han var den bästa bonden som fanns.
And he brings unto God the fruit of the ground.
Och han för fram sin förstlingsfrukt från sin mark.
Now these are beautiful vegetables.
You know, fantastiskt vackra och fin gröda.
They're wonderful looking things.
De ser riktigt bra och fina ut.
But the scripture says God rejected the offering of Cain.
Men skriften säger att Gud förkastade Kains offer.
Why does God reject it?
Men varför förkastar Gud offret?
Because of the spirit of the offering.
På grund utav andan och anden som finns i offret. offret.
Cain is saying to God,
för Cain säger till Gud,
if I work hard enough,
om jag arbetar tillräckligt hårt,
and I toil long enough,
och jag kämpar tillräckligt länge,
I can be accepted by God,
då kan jag tas emot av Gud,
by what I have done,
genom det jag har gjort.
Should I say it again?
Ska jag säga det här en gång till?
Cain is saying to God,
Cain säger till Gud,
that he could be accepted by his works,
att han kan accepteras, tas emot genom sitt arbete.
And God rejects Cain.
Och Gud förkastar Cain.
God is speaking to us from the very first of the Bible.
Gud talar till oss från första bladet i Bibeln.
That there is only one way to God.
Att det finns endast en väg till Gud.
And that is through the shed blood.
Och det genom det utgjutna blodet.
And God will not receive us by the way of works.
Och Gud kommer inte ta emot oss genom våra egna gärningar.
I cannot possibly offer unto God my own righteousness.
Jag kan inte själv erbjuda Gud min egen rättfärdighet.
Because my righteousness is as sinful as his filthy rags before God.
Därför att min rättfärdighet är som en smutsig, trasig lakan inför Gud.
The problem with my righteousness,
problemet med min rättfärdighet,
is this from the wrong nature,
att den kommer utifrån fel natur.
It might look nice,
det kanske ser fint ut,
but inside it has the wrong motive,
men på insidan finns ett felaktigt motiv.
When I do something nice,
när jag gör någonting trevligt och bra,
I want somebody to pat me on the back,
så vill jag gärna få en liten uppmuntrande klapp på ryggen.
I want somebody to tell me how nice I am,
jag vill gärna att någon talar om för mig hur god och snäll jag är,
and how wonderful I am,
hur underbar jag är.
That righteousness is in competition with God.
Det är rättfärdighet som står i motsatsförhållande, i tävling till Gud.
It is what Eve chose in the garden.
Det är just detta som Eva valde i trädgården.
Eve chose to try to make herself like God.
Eva försökte i paradiset att göra sig själv så som Gud.
And all of my righteousness does exactly that.
Och allt som finns i mig som jag kallar rättfärdighet gör just detta.
God, I have made myself righteous.
Gud, jag har gjort mig själv rättfärdig.
By what I have done.
Genom det jag har gjort.
But God cannot receive you that way.
Men Gud kan inte ta emot dig på det sättet.
He cannot accept you that way.
Han kan inte ta emot.
Just decided one day to build a house.
Han bara satte sig ner och satte igång och bygga ett hus.
And his neighbor was building a house.
Hans granne byggde också ett hus.
But his neighbor began to dig down through the sand.
Men grannen började gräva djupare ner under sanden.
Until he found the solid rock.
Till dess att han fann den stabila klippan.
And when he found the solid rock, he began to build.
Och när han fann denna klippa, då började han bygga.
But his neighbor didn't bother to do that.
Men det brydde sig inte grannen om.
His neighbor just began to build upon the sand.
Grannen började direkt bygga på sanden.
And I'm sure the house went up rather quickly.
Och jag tror säkert att huset blev färdigt ganska snart.
He had his house probably half built while the other guy was still trying to find the rock.
Förmodligen så hade han redan kommit till halvvägs medan den andra höll på att fortfarande leta efter klippan.
I am a little bit leery of Christians who grow too quickly.
Jag är lite misstänksam mot kristna som växer allt för fort.
Because they usually crumble as quickly as they grew.
För ofta så rasar de ihop lika fort som de växte upp.
Give me a good slow grower all the time.
Ge mig istället en ordentlig stabil tillväxt.
Praise the Lord. Somebody that takes a while to get established.
Någon som det tar lite tid för innan man blir grundad.
But once they get their feet on the rock.
Men när de väl har fått sina fötter på fast mark.
Then they're going to go somewhere.
Då händer någonting med dem.
Now we know who the rock is, don't we?
Vi vet ju nu vilken som är klippan, eller hur?
The rock is Jesus Christ.
Klippan är Jesus Kristus.
But what is the sand?
Men vad är då sanden?
I think that's pretty easy to figure out.
Jag tror att det är ganska enkelt att räkna ut det.
Now that's what God made us out of, wasn't it?
Det var ju precis det som Gud tillverkade oss av, eller hur?
Didn't he get a pile of sand together?
Tog han en liten sandklump där tillsammans?
And didn't he breathe into it?
Andades han inte in i den?
We are the sand.
Vi är sanden.
We are the sand.
Vi är sanden.
If we try to build on our own life,
om vi försöker bygga på våra egna liv,
it's going to fail.
Så kommer vi att misslyckas.
If we build on his life,
men om vi bygger på hans liv,
it's going to stand everything that can happen.
Då kommer det stå fast vad som än händer.
God made you a promise in this.
Gud ger dig ett löfte genom det här.
If you build in him,
Om du bygger i på honom,
your life will stand every trial and test that can come.
Då kommer ditt liv att stå emot varje försök, varje frestelse och varje prövning som ditt liv kommer möta.
If you build in yourself, you're going to crumble.
Men om du bygger ditt liv på dig själv så kommer du rasa ihop.
But if you let your life be founded in him,
men om du låter ditt liv få sin grund i honom,
that you're going to stand.
Då kommer du att stå upprätt.
You see, the storm came to both lives, didn't it?
Stormen och kom ju till över båda liven, eller hur?
God knows the storm is coming to everybody's life.
Gud vet att storm och prövningar kommer komma till oss var och en.
I believe it's the mercy of God that the storm comes.
Jag tror egentligen att det är Guds nåd att stormen faktiskt kommer.
There are many Christians who are building on the sand.
Och det är många kristna som bygger på sanden.
And they need the storm.
Och de möter stormen.
They need their house to fall down on top of
them. De behöver stormen. De behöver få se sina hus rasa samman.
To reveal to them.
För att det ska bli uppenbart för dem.
That they are building on the sand.
Att de bygger just på sanden.
The mercy of God to show us that.
Guds barmhärtighet vill visa oss detta.
Now let's go back to our scripture here.
Låt oss nu gå tillbaka till vår skrift.
Even when you were dead.
Även då ni var döda.
Christ raised you from the dead.
Så uppväckte Kristus er från döden.
God raised you from the dead in Christ Jesus.
Gud uppväckte er från de döda i Kristus Jesus.
Now it would have been enough for God just to raise us and forgive us.
Det skulle vara tillräckligt för Gud att bara resa oss upp och sen lämna oss.
But let's read on just a little bit.
Men låt oss läsa vidare.
Not only did he raise us from the dead.
Inte bara det att han uppväckte oss från de döda.
Are you ready for this?
Är ni redo för nästa steg?
Are you ready now?
Är ni redo?
Let me see if you're ready.
Okej, låt se nu om ni är redo.
All right.
Mm-hmm.
Not only did he raise us from the dead.
Det var inte bara det att han uppväckte er från de döda.
By making us alive in Jesus Christ.
Genom att göra oss levande i Jesus Kristus.
He took us to heaven with him.
Men han tog också med oss till himlen.
Hallelujah.
Hallelujah.
Not only did he take us to heaven with him.
Han tog inte bara med oss till himlen.
He set us on the throne with him.
Han satte oss på tronen tillsammans med honom.
I didn't write the book.
Det var inte jag som skrev boken.
I'm just telling you what it said.
Jag säger bara vad som står rakt upp och ner.
That he raised us up with him.
Att han upplyft oss med honom.
And made us to sit down together with him.
Och gjorde att vi skulle sitta ner tillsammans med honom.
Now see, your mind says tilt, tilt, tilt.
Det är som om era tankar bara kommer här. Tänker.
I can't understand all of this.
Jag förstår allt det här.
That's why I'm trying to preach to your spirit.
Det är därför jag försöker predika till er ande.
Your mind is always going to have a problem with this.
Era tankar kommer alltid ha problem med det här.
Your mind has a problem with God.
Era tankar har egentligen faktiskt ett sinne har problem med Gud.
God doesn't fit up here. He never did.
Gud passar aldrig riktigt här inne. Det har aldrig gjort.
You cannot comprehend God with your mind.
Du kan aldrig riktigt begripa Gud med dina tankar.
Let me ask you a question.
Låt mig ställa en fråga nu.
After it gets dark tonight.
Efter vi hade börjat nu kväll.
And if the stars come out.
Om nu blir mörkt och stjärnorna någonsin kanske kommer fram ikväll.
Just go out there and look up.
Gå då ut och titta upp.
Look at the stars.
Titta på stjärnorna.
And then ask yourself the question.
Och så ställ dig själv den här frågan.
Where is the end of it at?
Var slutar det? Vad är slutet?
Everything that you know has a beginning and an end.
Allt som du känner till har en början och ett slut.
Where is the end of it?
Men vad är slutet på det där?
Oh, I don't want to hear your theories now.
Jag vill inte höra om era olika teorier nu.
About the universe is in a curve.
Att universums krökning och så vidare.
How do you know? Have you ever been there?
Hur vet du? Du har ju aldrig varit där.
There's all kind of theories about things.
Det finns massa olika teorier om det här.
Any direction that you look.
I vilket håll du än tittar åt.
Not just one direction.
Inte bara ett håll.
But any direction you look.
I vilket håll som helst.
It goes and goes forever.
Så fortsätter och fortsätter i all evighet.
You can never come to the end of it.
Du kommer aldrig till slutet på det.
Now your mind says I can't understand it.
Din tanke säger det där begriper inte jag.
You cannot comprehend the universe.
Du kan inte begripa universum.
Because every direction you go.
Därför var du än går I universum.
360 degrees multiplied times infinity.
363 gånger evighet.
Every direction you look.
Var du än tittar.
The universe goes forever.
Så fortsätter universum I all oändlighet.
It is my personal opinion.
Det är min personliga uppfattning.
That it's still being created.
Att det fortfarande håller på att skapas.
That the word of God is just still going.
Att Guds ord fortsätter att handla.
And just still creating.
Och skapar fortsättningsvis också.
And that's just an idea.
Men det är bara en tanke jag har.
I don't want to make a doctrine.
Jag vill inte göra som en doktrin eller dogm på något sätt.
Praise the Lord.
Pris Herren.
If you cannot comprehend the creation.
Om du inte kan omfatta och begripa skapelsen.
Can you comprehend him that created it?
Kan du då begripa honom som skapade allt detta?
I can't.
Jag kan inte.
God doesn't fit up here.
Gud får inte plats här uppe.
He fits right here.
Men det måste ner hit.
Amen.
Amen.
My spirit has no trouble receiving God.
Min ande har inga problem att ta emot Gud.
That's been one of our troubles in the church for a long time.
Och det här är en av våra problem som vi haft I kyrkan under lång, lång tid.
We've tried to put a round peg in a square hole.
Okej. Vi har försökt att föra igenom en rund boll I ett fyrkantigt hål.
It doesn't work.
Men det funkar inte.
God made you a triune being.
Gud har gjort dig till en treenig varelse.
Your body, a spirit and a soul.
Din kropp, din själ och din ande.
And your body is to understand and perceive the consciousness of the world that God puts you in.
Och kroppen är skapad för att ta emot intryck och begripa och handla och fungera I den värld som Gud har skapat.
Your soul and your mind comprehend you.
Och din själ och ditt förstånd omfattar, begriper och behandlar dig själv.
They comprehend you as an individual.
Du själv som en individ.
And your own person.
Din egen person.
But your spirit was made.
Men din ande skapades.
To comprehend God.
För att förstå och omfatta Gud.
And if you try to put God in your mind.
Och om du försöker få in Gud I din skalle.
He doesn't work.
Då funkar det inte.
In the book of Genesis.
I första Mosebok.
Whenever Moses writes the book of Genesis.
Så länge
whenever Moses wrote the book of Genesis.
När nu än Moses skrev första Mosebok.
He says in the beginning God.
Så står det I begynnelsen Gud.
He doesn't start out trying to give you the theology of God.
Han börjar inte med att ge en teologi om Gud.
Or explain God.
Eller att försöka förklara Gud.
Or try to make you believe in God.
Eller försöka övertyga dig om att tro på Gud.
He just says in the beginning God.
Han säger I begynnelsen Gud.
That's all we have to know about it.
Det är allt som vi behöver egentligen veta om det.
In the beginning there was God.
I begynnelsen så fanns Gud.
Hallelujah.
Hallelujah.
Let him make himself real to your spirit.
Låt honom få bli verklig för din ande.
Have you ever known something but you didn't know why you knew it?
Har du någonsin förstått någonting som du egentligen inte begripit varför du förstått?
I remember when the Lord first saved me.
Jag minns när Gud första gången frälste mig.
Somebody said, "How do you know you're saved?"
Och någon sa, "Hur vet du att du är frälst?"
Anybody ever say that to you?
Är någon som har frågat dig den saken?
How do you know you're saved?
Hur vet du att du är frälst?
Well, I didn't know how to answer them.
Jag visste inte hur jag skulle svara.
I said, "I just know it."
Jag sa, jag bara vet det.
Well, how do you know that you know it?
Ja, men hur vet du att du vet det?
I said, "I don't know how that I know that I know."
Jag sa, jag vet inte varför jag vet att jag vet att ja, att jag vet att jag är frälst.
But I just know it in my heart.
Men jag bara vet det I mitt hjärta.
I know it within me.
Jag vet det inom mig.
That his spirit.
Att hans ande.
Oh, hallelujah.
Hallelujah.
His spirit has witnessed with my spirit.
Hans ande har vittnat det för min ande.
That I am one of his children.
Om att jag är en av hans barn.
Hallelujah.
Hallelujah.
I've got the witness of God.
Jag har Guds vittnesbörd.
Amen.
Amen.
Now I can show it to you in the scripture.
Nu kan jag gå tillbaka och visa det här utifrån skriften.
Now I can come to you intellectually.
Och nu kan jag komma till er intellektuellt sett.
But it started in here.
Men det måste börja här inne.
I knew that I knew.
Jag vet att jag vet.
Because his spirit witnessed with my spirit.
Därför att hans ande vittnar med min ande om det.
That I was one of his children.
Att jag är en av hans barn.
That's how Paul described it in Romans 8.
Det är så som Paulus beskriver det i Romarbrevet 8.
He told us that his spirit witnessed with ours.
Han säger att hans ande vittnar med vår ande.
And we begin to cry out, Abba, Father.
Och vi börjar ropa ut, pappa, Abba, Fader.
Oh, it's so comfortable to call God Father.
Det är så underbart att få kalla Gud far.
Well, before I was saved,
innan jag blev frälst,
I was afraid to even say the name of God.
Så var jag till och med rädd att nämna Guds namn.
And now that word Father just rolls off the tongue so easily.
Och nu så säger jag så väldigt lätt just Fader.
Because his spirit has come into our heart.
Därför hans ande kom in i mitt hjärta.
Crying, Abba, Father.
Och den ropade, Abba, Fader.
Our Father, hallelujah.
Vår Fader.
Hallelujah. We'll close here in a few minutes. Praise the Lord.
Praise the Lord.
If you do not have the foundation,
om du inte har grunden,
all the revelation in the world is not going to benefit you.
Så kommer all uppenbarelse som huvudtaget finns i världen vara fullständigt meningslös för dig.
The first chapter of Revelation, first chapter of Ephesians.
Första kapitlet i Efesierbrevet.
When we had this first service,
när vi hade vår första gudstjänst,
I shared with you some of the revelation from that chapter.
Så delade jag några uppenbarelser från det kapitlet.
Our eyes are flooded with light by this revelation.
Och våra ögon fylldes av ljus genom den uppenbarelsen.
And how marvelous it is.
Och hur fantastiskt är det inte?
Marvelous revelation. How many of you were here?
Fantastisk uppenbarelse. Hur många var här då?
During the afternoon service.
På eftermiddagsgudstjänsten.
Oh, wasn't it wonderful?
Oh, fantastiskt, var det?
Our eyes fill our the eyes of our understanding filled with light.
Vår förståelses ögon fylldes med ljus.
To know what God has done in us in Christ Jesus.
När vi förstod vad Gud har gjort i oss genom Jesus Kristus.
But then in the second chapter,
men i andra kapitlet,
Paul reminds them of where they came from.
Så påminner Paulus dem om varifrån de kom.
The first three verses he talks about how that they were lost without God.
De första tre verserna talar om hur de var förlorade.
And then he tells them what a great thing that God has done.
Och sen förklarar han vilken underbar stor sak som Gud har gjort för dem.
When you were dead,
ni var döda,
Christ made you a part of his own body.
Så gjorde Kristus er till en del av sin egen kropp.
He put his life within you.
Han la sitt liv i er.
He raised you from the dead in him.
Han uppväckte er från de döda i honom.
Amen. 2000 years ago he
Amen.
Raised you from the dead.
2000 år sedan. Och nu uppväcker han er från de döda.
Ha. And then he took you to heaven with him.
Och sen tog han med er till himlen.
And now we are seated at the right hand of the throne of the Father.
Och nu sitter vi på Guds högra sida på tronen.
Yes, we are.
Jo, det gör vi.
We are seated right now.
Vi sitter just nu
at the throne of the Father.
På Guds tron.
In Christ Jesus.
I Jesus Kristus.
Oh, but Brother Potter.
Oh, Broder Potter.
I'm right here.
Jag är här just nu.
Maybe you are, maybe you aren't.
Kanske är du det eller så är du inte det.
God said.
Gud sa.
That you were in Christ Jesus.
Att du är i Kristus Jesus.
And that you were seated in heavenly places.
Och att du har blivit satt på de himmelska platserna.
You are seated with Jesus Christ.
Att du sitter tillsammans med Jesus Kristus.
In him.
I honom.
Well, Brother Potter, how can I be here and there at the same time?
Men hur kan jag då vara både här och där samtidigt?
You just can.
Men det kan du.
Now I know this, you know, the mind just says, wait a minute, wait a minute, wait a minute.
Ja, då din tanke säger här, vänta lite grann, det här går inte ihop.
But Paul didn't stutter when he said this.
Men Paulus stakade sig inte när han sa det här.
And it's not the first time Paul said it.
Och det är inte första gången som Paulus säger det.
In Romans chapter 8.
I Romarbrevet kapitel 8.
He tells us that we were given joint seating with Jesus Christ, joint heirs, it calls it.
Att vi fick ett gemensamt arv med Jesus Kristus.
And we are heirs of God, he said.
Och vi är Guds arvingar, står det.
And joint heirs with Jesus Christ.
Och gemensamma arvingar med Jesus Kristus.
Everything that Jesus is an heir to,
allt det som Jesus Kristus är arvinge till,
we are heir to.
Är vi också arvinge till.
Hallelujah.
Halleluja.
We have been made joint heirs with Jesus Christ.
Vi har blivit medarvingar till Jesus Kristus.
Now I don't mean to labor this point tonight.
Jag vill inte utveckla den här punkten speciellt mycket ikväll.
But I want you to understand it before I close.
Men jag vill att ni ska förstå just det här innan jag slutar.
We are seated in Christ.
Vi är i Kristus.
In Christ Jesus now.
I Kristus Jesus just nu är vi.
In heavenly places.
I de himmelska platserna.
Now let me share with you why it's so important that you understand this.
Jag ska visa för er varför det är så viktigt att ni förstår just det här.
All this has to do with position.
Allt det här har att röra med position.
It is legal position.
Legal ställning.
In the standing with God.
Ja, vi står med Gud.
If you do not understand this,
om du inte förstår det här,
you're not going to understand what I said this early service.
Så kan du inte förstå det jag sa tidigare idag.
Let me very quickly go through that very quickly again.
Låt mig bara snabbt gå igenom detta på nytt.
I'll just get the high points very quickly.
De viktigaste sakerna.
If Satan could have kept Christ in the grave, he would have done it.
Om Satan skulle kunna hållt kvar Jesus i graven, så skulle han ha gjort det.
But it was not possible.
Men det var inte möjligt.
So when Jesus came out of the grave,
så när Jesus uppstod från graven,
the spirit that raised him from the dead,
så gjorde den anden som uppväckte honom från de döda,
had to defeat every power of hell to do it.
Var tvungen att besegra varje helvetes makt som fanns överhuvudtaget för att lyckas.
And put all things under his feet.
Och placera varje makt under hans egna fötter.
And God has appointed him to be the head.
Och Gud har utsett honom till att vara huvudet.
Over the body.
Över kroppen.
And as I said a while ago.
Och som jag sa nyligen.
Between the head and the feet there's a body.
Mellan huvudet och fötterna så finns det en kropp.
And we are the body of Christ.
Och vi är Kristi kropp.
This is the revelation of the body of Christ.
Detta är uppenbarelsen av Kristi kropp.
If all you see is that Christ has come into your heart and saved you,
om allt det enda du ser är att Kristus har kommit till ditt hjärta och frälst dig,
you're never going to see the legal reality of a victorious Christian life.
Så kommer du aldrig se den legala, verkliga rätten och möjligheten till ett framgångsrikt, segerrikt kristet liv.
Once you understand what God has done,
när du väl har förstått vad faktiskt Gud har gjort,
he has put all the powers of this earth,
han har lagt hela världens makter i denna värld,
under the feet of Jesus Christ,
under fötterna på Jesus Kristus.
That means he's put them under the church's feet.
Och det betyder att han har satt den under församlingens, kyrkans fötter.
Because we are the body.
Därför att vi är kroppen.
All the powers of hell are under the feet of the church.
Helvetets alla makt är under kyrkans fötter.
Halleluja.
Halleluja.
You don't have to let the devil push you around.
Du behöver inte låta djävulen härja med dig.
I had a vision many years ago.
För många år sedan så fick jag en vision.
I was trying to climb this hill.
Jag försökte klättra upp för en kulle.
And I would get almost to the top of the hill.
Jag kom nästan till toppen på kullen.
And I would hear this big machine coming.
Och så hörde jag en stor maskin komma.
And the devil was on that machine.
Och djävulen satt på den maskinen.
And he'd push me all the way back down to the bottom of the hill.
Han föste mig tillbaks hela vägen ända ner till botten.
And over and over and over I tried to climb that hill.
Om och om igen försökte jag klättra upp på den här kullen.
Every time the devil would push me back down.
Varenda gång så kom den här traktorn och förde mig tillbaka.
And I began to wonder if if I was ever going to get over that hill.
Och jag började fundera om jag någonsin skulle kunna komma över den här kullen.
There was something on the other side of the hill that I needed to see.
Det var någonting som fanns på andra sidan kullen som jag behövde se.
And I knew the devil didn't want me to see it.
Och jag visste att djävulen inte ville att jag skulle se det.
So I remember climbing the hill.
Och så jag minns att jag klättrade upp för kullen.
And I could hear the devil coming again.
Och så hörde jag djävulen komma igen.
And so I ran really fast.
Så jag sprang riktigt riktigt fort.
And just jumped over the hill.
Och bara hoppade över kullen.
And all of a sudden the vision changed.
Och så plötsligt förvandlades den här visionen.
And I was thousands of meters tall.
Och jag blev tusentals meter lång.
And the devil was still there.
Djävulen var fortfarande där.
On his little machine.
På sin lilla maskin.
And he was just about as big as a roach.
Och han var lika stor som en skalbagge.
And he was down at my foot.
Och han var nere vid min fot.
And I just took my foot.
Och jag lyfte på min fot.
And went like that.
Och sen gjorde jag så här.
Halleluja. If all you see now,
om allt det du ser nu,
is that the Lord has saved you.
Är att om det enda du ser nu är att Herren har frälst dig.
And God has not flooded your spirit with the light of this book.
Och Gud inte ännu har låtit ljuset från den här boken flöda genom din ande.
You're going to see the devil as some great big power.
Då kommer djävulen se som en stor enorm makt för dig.
Because you're looking at him from your standpoint.
Därför du tittar på honom utifrån ditt perspektiv.
Halleluja.
Halleluja.
But you need to look at him from God's standpoint.
Men du har möjlighet att kunna få se på honom utifrån Guds perspektiv.
Look down on the devil.
Titta ner på djävulen.
Don't look up at him.
Titta inte upp på honom.
Are you listening to me now?
Lyssnar ni fortfarande?
Don't look up at him.
Titta inte på honom.
Look down on him.
Titta inte upp på djävulen, titta ner på honom.
Halleluja.
Halleluja.
Let me give you two or three quick illustrations and I'll close.
Två, tre ytterligare illustrationer, sen så avslutar jag.
There were two men who went into the promised land.
Det var två män som färdades till det heliga landet.
They came back with a good report.
Och kom tillbaka med en ordentlig rapport.
They saw giants.
De såg giganter.
They saw the same walled cities.
De såg stora befästa städer.
They saw the same seven nations of Canaan.
De såg alla de sju stora nationerna som bodde i Kanaans land.
As the other 10 spies had
seen. Precis som de andra 10 spionerna som också hade åkt in i landet.
But they came back.
Men de två kom tillbaka.
And they said, we can take the place.
Och sa, vi kan erövra det.
If God be with us.
Om Gud är med oss.
We can take the place.
Så kan vi överta och ta inta det här landet.
Why?
Varför?
What made them see things differently?
Hur kunde de se det här landet på ett annorlunda sätt?
The scripture says.
Skriften säger.
They had a different spirit.
Att de hade en annan ande.
They had a different spirit.
En annan ande.
Hallelujah.
Hallelujah.
Are you going to live in your spirit?
Vill du fortsätta leva i din ande?
Are you going to live in his spirit?
Eller leva i hans ande?
Amen. If you live in your spirit,
om du lever i din ande,
you have to look up at the devil.
Då måste du titta upp på djävulen.
But if you live in his spirit,
om du lever i hans ande,
you say, what's that little roach doing there?
Du kan säga, vad är det för skalbagge som är där nere?
Woo, glory to God.
Oh.
Everybody looked at this giant in the field.
Alla hade sett de här jättarna i landet.
And they trembled at the giant.
Och de andra 10, de darrade inför dem.
Oh, this Goliath, he's the biggest thing we've ever seen.
Och denna Goliat, människorna, de är det största jag någonsin har sett.
But David came down to the battlefield.
Men David kom ner till stridsfältet.
Looked at the giant.
Tittade på jätten.
He said, what do I get if I kill him?
Vad får jag om jag dödar honom?
David didn't say, I need to go hide somewhere.
David sa inte, jag måste gå upp högt någonstans.
Oh, what if that giant gets loose and gets up here?
Tänk om den här jätten kommer lös och kommer upp till mig.
David said, what do I get if I kill him?
Men David frågade, vad får jag om jag dödar honom?
Not just one time, many times David said it.
Inte bara en enda gång, utan flera gånger sa David det.
He went around to everybody.
Han pratade med allihopa i armélägret där.
And people said, why are you talking like that?
Och så frågade de soldaterna, varför säger du på det sättet?
Hallelujah. Why did David talk like that?
Varför talade David på det sättet?
You see, he'd been back in the sheepfold.
Han hade varit tillsammans med fåraskocken.
One day he got called from the sheepfold to a man named Samuel.
Och när han var bland fåren så blev han fick han en kallelse genom en man som heter Samuel.
And Samuel poured an anointing oil on his head.
Och Samuel hällde en smörjelseolja över hans huvud.
That is a type of what happens in Christ Jesus.
Detta är ett exempel på vad som händer i Jesus Kristus.
God is saying, oh, to David, I'm putting my covering on him.
Gud säger till David, jag lägger mitt beteckning över dig.
David looks at the giant.
David tittar nu på jätten.
Says I believe I can take him with one stone.
Och säger jag tror jag kan ta honom med en enda sten.
Ah, but David picked up five stones, didn't he?
Men David plockade ju fem stenar, eller hur?
Isn't that what the book said?
Är inte så det står i Bibeln?
David picked up five smooth stones.
Att David tog fem sån här stenar, runda stenar.
Why did he pick up five stones?
Varför tog han då fem stenar?
Anybody know?
Är det någon som har tänkt på det?
I know.
Jag vet.
Goliath had four relatives.
Goliath hade fyra släktingar.
Glory. I said Goliath had four relatives.
Jag sa att Goliath hade fyra släktingar.
That were giants.
Som var jättar.
That made five of them.
Det blev fem.
He was ready for every one of them.
Han var redo för att ta dem allihopa.
Well, glory.
Halleluja, ära.
He wasn't just ready for one.
Han var inte beredd bara på en.
He's ready to kill every one of them.
Men han var beredd att döda dem allihopa.
Praise God.
Prisa Gud.
Get excited in this.
Jag är lite upplymd av det här.
Glory. David wasn't measuring Goliath.
David mätte inte hur lång Goliath var.
He was measuring God.
Nej, han mätte och såg hur Gud stor han var.
He didn't look up to Goliath.
Han såg inte upp till Goliath.
He looked down on him.
Han såg ner på honom.
He said, "You come to me with a sword and a spear and a shield."
Han säger, du kommer till mig med en svärd och en sköld och ett spjut.
But I come to you.
Men jag kommer till dig.
In the name of the Lord of hosts.
Ja, härskarnas Guds namn.
Halleluja.
Halleluja.
One more illustration, very quickly.
Ytterligare en illustration, snabbt.
During the time of Elisha.
Under Elias tid.
The king of Syria kept trying to catch the king of Israel.
Så försökte Syriens kung att erövra Israels kung.
And the prophet of God kept warning the king so he didn't get caught in those traps.
Och det var under Elisas tid där. Och Elisas tid varnade kungen hela tiden så att han inte gick i syriska kungens fällor.
This is in 2 Kings chapter 6 if you want it.
Andra Konungaboken 6 står det om du vill.
The story of David is in 1 Samuel 17.
Och första Samuels bok 10 kapitel så står det om David.
And the story about
berättelsen om
Joshua and Caleb is
om Joshua och om Caleb.
Numbers chapter 13 and 14, if you want those.
15.
Some of you are keeping notes, so I thought I'd give them to you. But he goes out. The king goes out, and he's always delivered.
Kungen ger sig upp på härtåg, och han klarar sig alltid.
Because of the prophet of God.
Därför Guds profet.
So this king of Syria.
Så Syriens kung,
he decides he's going to try to catch the prophet.
Beslutas för att försöka fånga den här profeten.
Now isn't that stupid?
Är inte det ganska idiotiskt?
If he can't catch the king for the prophet,
om han inte kan fånga kungen på grund av profeten,
how's he going to catch the prophet?
Hur ska han då klara av att fånga profeten?
So he gathers around the city of Dothan at night.
Så han smyger sig runt och belägrar staden på natten.
All of his troops and his chariots and his horses and so on.
Alla hans trupper och vagnar och hästar och soldater.
And when the morning comes,
och när morgonen gryr,
the servant of the man of God rises up.
Så reser sig solen upp på himlen.
And he goes to the housetop. Top of the house.
Who?
The servant goes to the top of the house.
Och tjänaren går upp på husets tak.
And he's getting a good fresh breath of air.
Och han vill ta en god frisk morgonluft som han ska inandas.
All of a sudden he looks over the wall of the city.
Men plötsligt så tittar han ner över stadsmuren.
And there are soldiers everywhere.
Och det finns soldater överallt.
And his knees begin to smite one another.
Och han börjar skaka i knäna.
He was falling apart.
Han fullständigt blir förkrossad.
Has this ever happened to you?
Har det här hänt dig någon gång?
Have you ever gone to sleep one night and everything was all right?
Har du somnat någon gång på kvällen och allting var okej?
And the next morning you woke up.
Och när du vaknade på morgonen.
And you were knee deep in devils.
Så är det fruktansvärt i en fruktansvärd situation.
Has ever happened to you?
Har det hänt någon gång?
It's happened to me.
Det har hänt till mig.
The servant called to the man of God.
Tjänaren kallar sen på Guds man.
What are we going to do?
Vad ska vi nu ta oss till?
I get those kind of telephone calls all the time.
Sådana här telefonsamtal får jag ofta.
Brother, what are we going to do?
Broder Potter, vad ska vi ta oss till?
Oh, my world is falling apart at the seams.
Min värld håller på att ramla sönder i synd.
What am I going to do?
Vad ska jag ta mig till?
I can tell you what to do.
Jag ska tala om vad ni kan göra.
Look down.
Se ner.
I said, look down.
Jag sa, se ner.
Don't look up, look down.
Titta inte upp, utan se ner.
Hallelujah.
Hallelujah.
The man of God came up to the housetop.
Gudsmannen kom upp på husets tak.
Looked around.
Såg sig omkring.
He said, "I don't see what you're so excited about."
Vad är det så som du är så upprörd över?
There's more for us than there is for them.
Det är mer på vår sida än på deras sida.
Now, he wasn't talking about the soldiers in the city.
Han pratade då inte om soldaterna som fanns nere på gatorna.
He laid his hand on that young man.
Han la händerna på den unga mannen.
Said, "God, open his eyes."
Gud öppna hans ögon.
Glory to God. And all of a sudden the young man's eyes were opened.
Och plötsligt öppnades den unge mannens ögon.
And the whole mountain was full of horses and chariots of fire.
Och berget var fullständigt fullproppade med hästar och vagnar och soldater.
The army of God was there.
Guds armé blev synlig.
Now, in case you don't know about the army of God,
om du händelsvis inte känner till Guds armé,
they are invincible.
De är oövervinneliga.
They've never been beaten.
De har aldrig blivit besegrade.
The army of God was there.
Guds armé var där.
Angels with swords drawn.
Änglar med dragna svärd.
Prophet of God said, "There's nothing to worry about."
Och profeten sa, det är ingenting att bekymra sig över.
And God took care of the whole situation.
Och Gud tog hand om hela situationen.
Praise God.
Prisa Gud.
What we need today.
Vad vi behöver idag.
Is to have our eyes opened.
Att ha våra ögon öppna.
I talked to you about being seated in Jesus Christ.
Jag har talat med er om att vara tillsammans med Jesus Kristus.
And you looked at me like I was crazy.
Och ni tittade på mig som om jag var en vansinnig.
You don't have your eyes opened yet.
Ni har inte era ögon öppna ännu.
I'm not being critical.
Jag är inte kritisk nu.
I'm just being technical.
Jag är rent tekniskt ser det bara.
You know when a puppy is born?
När en liten
when a little dog is puppy.
Okej, en liten valp föds.
Their eyes are shut.
Så har de stängda ögon, slutna ögon.
And they look around, you know.
De tittar, they don't look around.
I mean, they're trying to look around.
De försöker titta sig omkring.
And their eyes are shut though.
Men de ser ingenting för deras ögon är slutna.
They can smell something.
De känner någonting på lukten.
But they don't know what it is.
Men de vet inte vad det är.
Smells good.
Det luktar gott.
It's mama.
Det är mamma.
And they, you know, they're bumping into things and
de stöter till saker och
their eyes haven't been opened yet.
Deras ögon har ännu inte öppnats.
Ah, but the time comes when their eyes are open.
Men det finns en tid då deras ögon kommer att öppnas.
And they can see.
Och då kan de se.
It's time for God to open the eyes of the church.
Det är dags för Gud att öppna kyrkan, församlingens ögon.
Because until we see what Paul saw.
För fram till dess att vi ser det som Paulus såg.
We're going to be spiritually blind.
Så kommer vi vara andligen blinda.
We're going to bump into everything.
Vi stöter till det ena efter andra.
Is this God or is it not God? That's what we're going to say. Is this God or is it not God?
Är det här Gud eller är det inte Gud, säger vi, frågar vi oss.
Yeah. I've seen puppies trying to nurse the side of a box.
Jag har sett valpar som försöker dia vid en låda.
They didn't know it wasn't mama.
De visste inte att det inte var mamma.
Smelled like her, you know.
Det luktade kanske som mamma.
And they were trying to find her.
Och de försökte hitta henne.
That's the way Christians are.
Men det är så ofta som vi kristna är.
As long as all we can see is what is here.
Så länge vi bara ser det som vi ser med våra egna fysiska ögon.
We're only seeing with our natural eyes.
Då ser vi bara våra naturliga ögon som vi använder.
If you're looking up at the devil.
Om du tittar upp på djävulen.
You are limited to your natural sight.
Då är du begränsad till din egen naturliga syn.
Pray for God to open your eyes.
Be att Gud öppnar dina ögon.
That your eyes might be flooded with divine light.
Att dina ögon får genomstrålas av gudomligt ljus.
That you can start looking down.
Så att du kan börja se ner.
Halleluja.
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 What I've said to you this evening,
det jag har sagt till er här ikväll,
it's not going to happen to you overnight.
Är det ingenting som kan förändra er eller hända mer över natten?
You're not going to understand it today or tomorrow or the next day.
Ni kommer inte greppa det och förstå det idag eller imorgon eller i övermorgon.
But as you grow in God,
men allt eftersom du växer i Gud,
and as you seek the face of the Father,
och allt eftersom du söker Guds faderns eget ansikte,
all of a sudden the knowledge of the Spirit,
så kommer plötsligt andens kunskap,
is going to flood this into your heart,
att flöda in det här i ditt hjärta,
it's just going to flood into your spirit,
och strömma in i din ande.
And you're going to rise up stronger and stronger in Christ.
Och du kommer resa dig starkare och starkare i Kristus.
You're going to learn what it means to draw your strength from Him.
Du kommer lära dig vad det innebär att hämta sin styrka från honom.
As long as you see in your own eyes,
så länge du ser med dina egna ögon,
you're going to try to resist in your own strength.
Så kommer du att försöka stå emot med din egen kraft.
But it is when you see through His eyes,
men det är när du ser genom hans ögon,
that you begin to resist it in His strength.
Som du kan stå emot det onda i hans kraft.
That's in the last chapter of Ephesians. We'll try to get to it later.
Som det står i sista kapitlet i Efesierbrevet.
Amen. We're going to do some praying tonight.
Vi ska be lite grann ikväll.
But we're going to pray for some special things.
Men vi ska be för några speciella saker.
We're going to pray that God open your eyes.
Vi ska be att Gud öppnar era ögon.
Is that all right?
Är det okej?
Is that okay?
Okay.
We're going to pray that God open your spiritual eyes.
Vi ska be att Gud öppnar era andliga ögon.
And again, I'm not doing this critically.
Jag gör på nytt vill jag påminna att jag gör inte det här som en kritik.
I'm doing it at the leadership of the Holy Spirit.
Jag gör det under den helige andes ledning.
Many years ago I was in a service.
För många år sedan så var jag i en gudstjänst.
And I was telling the people how the Lord was there that night.
Och jag berättade för människorna hur Gud var närvarande den där kvällen.
I said to them, I said, the Lord is here right now.
Och jag sa att Herren är här just nu.
And people just looked at me.
Och, Gud, och människorna bara tittade rakt på mig.
I said, I'm telling you, the Lord's here.
Jag säger ju till er att Gud är här.
And all of a sudden there was a tremendous rush of the Holy Spirit.
Och så plötsligt kom den helige andes rusande fram över dem.
And I know God is everywhere.
Jag vet att Gud är överallt.
But sometimes God manifests himself in a certain place.
Men ibland så manifesterar Gud sin egen närvaro på ett speciellt ställe.
And I said, as a matter of fact, he's standing right there.
Och faktum är att han står faktiskt just där, sa jag.
And they looked at me again.
Och de tittade på mig igen.
And as I stood there in the pulpit,
och när jag stod där i talarstolen,
the Spirit of God spoke to me.
Så talade den helige ande till mig.
And he said, "You see that little girl in the back?"
Ser du den lilla flickan längst bak?
And I said, "Yes, Lord."
Ja, herre, sa jag.
She's about 12 years old.
Hon är ungefär 12 år gammal.
He said, "Go lay your hand on her."
Gå och lägg dina händer på henne, sa
lay
han.
Your hand on her eyes.
Lägg dina händer på hennes ögon.
And I'm going to open her eyes.
Och jag ska öppna hennes ögon.
I just stepped down from the pulpit.
Jag gick ner från talarstolen.
I walked back and laid my hand on her eyes.
Jag gick fram till henne och la mina händer på hennes ögon.
Her name was Lenora.
Hennes namn var Lenora.
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 And I laid my hand on her eyes.
Och jag la mina händer på hennes ögon.
And I said, "Father, open her eyes."
Och jag sa, "Far, öppna hennes ögon."
I wish I had a picture tonight to show you what her face looked like.
Jag önskar jag hade haft en bild, en fotografi med mig som visade hur hennes ansikte var.
When I took my hand off of her eyes.
Hur det såg ut när jag tog bort mina händer från hennes ansikte, från hennes ögon.
Her face began to glow like an angel.
Hennes ansikte började glöda och lysa som en ängels ansikte.
And she stood there transfixed.
Och hon stod där fullständigt genomskinlig.
And she stuck her hand out like that.
Och hon räckte ut sin hand på det sättet.
She never looked at me.
Hon tittade aldrig på mig.
She said, "Brother Potter."
Hon sa, "Broder Potter."
There he is.
Där är han.
Just like you said.
Precis som du sa.
There he is.
Där står han ju.
And the power of the Lord just overwhelmed her.
Och Herrens kraft överväldigar henne.
She fell out in the spirit.
Hon föll i anden.
Did you know that little girl today is a minister of the gospel?
Vet att den lilla flickan idag är en Herrens tjänarinna på speciellt.
That moment changed her life.
Detta ögonblick förvandlade hennes liv.
One glimpse.
En enda glimt.
Just one glimpse.
Ett enda ögonblick.
Will turn your life around.
Kan förvandla ditt liv.
Just one glimpse.
Ett enda ögonblick.
Will turn your spiritual life around.
Kan förändra ditt andliga liv.
Instead of you hiding from the devil.
Istället för att du gömmer dig för djävulen.
He's going to be hiding from you.
Så kommer han att gömma sig för dig.
Hello.
Hallå.
Amen.
Amen.
Praise God.
Prisa Herren.
Glory.
Ära.
You say, oh, can that possibly be?
Är det detta verkligen möjligt?
Jesus I know and Paul I know.
Jesus känner jag, Paulus känner jag.
But who are you?
Men vem är du?
Amen.
Amen.
We're going to pray.
Vi ska be tillsammans.
I'm going to ask God to open your eyes.
Jag kommer att be Gud att öppna era ögon.
I don't mean that you're going to see the Lord actually standing here tonight.
Jag menar inte att ni kanske kommer fysiskt se Herren stå här ikväll.
That was a very special circumstance.
Det var en alldeles speciell omständighet det här handlar om.
But the eyes I'm praying for tonight.
Men de ögon som jag kommer be för ikväll.
Are the eyes of your spiritual understanding.
Är ögonen som ser den har får en andlig förståelse.
And God is going to begin to work in you.
Och Herren kommer att börja arbeta i dig.
And he's going to begin to open your spiritual eyes.
Och han kommer att börja öppna dina andliga ögon.
And sooner or later this is going to flood your spirit.
Och förr eller senare kommer detta att skölja igenom din ande.
Hallelujah.
Halleluja.
And then you're going to start looking down.
Och när du sen börjar titta ner.
One day Joseph was in the jail.
En gång så var Josef fängslad i fängelse.
And the next day.
Men nästa dag
he was sitting on the throne.
Så blev han satt på tronen.
From the prison
från fängelse
to the throne
till tronen.
It's your choice.
Det är